Åh, Gud, tack för att vi är dina. Tack för att du är här mitt ibland oss. Tack för att du bjuder in oss till relation med dig. Och jag vill välkomna dig och på ett särskilt sätt bara öppna ditt ord för oss idag. Till uppbyggelse, uppmuntran. Amen. Jag kände det var en fantastisk predikan här redan i första delen av gudstjänsten med barnpredikan, om man säger så. Det tog tag i mig i alla fall. Ja. För ett tag sen så läste jag en reflektion som en författare som heter N.T. Wright gjorde. Han hade varit på en minnesstund och det var en väldigt känd och omtyckt cricketspelare som hade gått bort. Och gudstjänsten var jättefin och det var väldigt stort pådrag. Det hade sänts för att människor som inte kunde närvara skulle kunna titta. Det var en tidigare premiärminister som hade hållit det inledande talet. Det hade skrivits en sång till just det tillfället för att hedra honom. Det var många som var med och liksom delade fina bidrag på den här stunden. Och ändå så skrev författaren att det som han tyckte var absolut bäst och det som liksom grep tag mest i honom var när en av sönerna till cricketspelaren klev upp och började berätta så här vardagliga berättelser och anekdoter från livet tillsammans med sin pappa. Ni vet, sånt där som man inte kan om man inte verkligen har levt nära någon under lång tid. En familjemedlem, ett barn och i det här fallet då en son. Och det blev ju lite extra tydligt eftersom det här var en offentlig person. Men jag tror att vi alla kan känna igen oss i det där att de vi verkligen har levt nära i vått och torrt under lång tid, de känner oss på ett annat sätt. Det finns många anekdoter där och det kan ju vara riktigt nära vänner också. Men det finns liksom mycket kunskap. Många berättelser. Och ett av Jesus huvuduppdrag var ju faktiskt att berätta för världen om någon som han hade levt nära väldigt länge och som han kände väldigt väl. Pappa Gud. Och många människor hade ju en del pusselbitar på plats. De hade varit med om eller hört talas om olika saker kopplat till Gud. En del pusselbitar kanske hade hamnat lite snett och annat kanske faktiskt inte fanns på plats. Man vet ju inte allt liksom. Och där fick han ju vara med och berätta utifrån vad han visste, utifrån sin relation med Gud. Och han liksom underströk, bara, ja men det här stämmer. Och så rättade han till, korrigera. Och så berättade han mer om vem pappa Gud är. Hans hjärta, hans person och hans vilja. Och jag tänkte, jag ska läsa ett bibelord nu där det kommer fram på ett väldigt tydligt sätt. Just det här med relationen mellan Jesus och fadern. Och det är från Matteus evangeliet 11 och 27. Allt har min far överlämnat till mig. Och ingen känner sonen utom fadern. Och inte heller känner någon fadern utom sonen. Och den som sonen vill uppenbara honom för. Och det är så härligt, alltså Bibeln, det kan verkligen vara att man säger liknande saker men vänder på orden ett gäng gånger och så kan man känna, vad läste jag nu egentligen? Men poängen är ändå tydlig någonstans att Jesus och fadern hade ju verkligen en nära relation och Jesus kunde berätta utifrån det om vem fadern var. Och jag brukar tänka det som att Jesus liv på ett sätt, det var som att han målade en tavla över vem Gud fadern var. Och när vi tittar på Jesu liv så kan vi liksom få ledtrådar om pappa Gud. Liksom vad han undervisade och sa och gjorde när han levde på jorden. Sen fortsätter bibelordet. Det är samma stycke. Men i vers 28 nu då. Kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor. Så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig. För jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är milt och min börda är lätt. Och jag tycker det här är lite intressant, för jag vet inte om ni känner igen er i det här. Det här är ju två väldigt kända bibelord, så de flesta har säkert hört dem ganska många gånger. Och om de dyker upp på bibelappen eller på såna här små mannakorn eller bibelverser för dagen och sådär, då är det ju ofta var för sig. Antingen kommer det att Jesus och Fadern känner varandra väl, eller så kommer det, kom till mig och få vila. Kom till mig du som är tyngd av bördor. Känner ni igen det? Att det är liksom antingen eller. Och jag märkte det när jag läste den här texten för ett tag sedan. Trots att det verkligen kommer på varandra i bibeltexten, så gjorde jag fortfarande så. Ja, där var det och där var det. Och sen insåg jag att, ja men först säger ju Jesus att jag känner Fadern och jag kan berätta om vem han är. Och det som händer sen i avsnittet om vila, det är ju att han går in i en konkret situation och faktiskt berättar om Faderns hjärta. Och människorna som lyssnade på det här liksom, när det hände, de var ju vana vid att leva under lagen, vid att kämpa för att få del av Gud. Att först göra rätt och sen kunna slå sig ner och få frid. Men det var ju inte det bästa som Gud hade för människorna i långa loppet. Och det vet vi ju. Och det fanns många löften om det framöver. Så det visste de ju, att det kommer något bättre längre fram. Att det skulle komma en framtid av vila och frihet. Och Matteus 11, det är ju ett av många bibelord där det kommer fram. Men det blir också väldigt tydligt att det faktiskt har blivit en förändring då i och med Jesus. Att det är hos honom som vi finner sann vila. Och nu så lägger vi ju extra fokus på bön. Och jag har inte sagt någonting alls om bön än. Eller den egna tiden med Gud i bön. För det är det som ska vara fokuset idag. Men jag kommer till det. För jag tror att det här bibelordet har jättemycket gott att säga till oss. Överlag, men också när det kommer till det där nära relationen med Gud. För mig så är bön, det är någonting jag tycker väldigt mycket om. Det är att få umgås med Gud. Det är att koppla in muskler som är starkare än jag. Det här klarar inte jag. När någon är sjuk, jag kan inte göra den frisk. Men jag vet att Gud kan. Det är att umgås med vänner tillsammans med Gud. Förbön. Ni kan säkert komma på fler grejer vad bön är. Och det är liksom någonting, men det är väldigt gott liksom. Och även om jag överlag har väldigt många goda associationer när det kommer till bön, så händer det att jag snuddar vid tankar som att, ja men till exempel, jag borde be lite mer eller lite oftare, eller jag spenderar inte tillräckligt mycket tid med Gud. Och jag vet inte, det kan hända att jag är helt själv och tänka sådana tankar. Men jag skulle gissa att det ändå är något de flesta gör ibland. Allt från, det är olika såklart, att man kanske bara tänker till eller råkar få den tanken. Eller att man faktiskt kämpar med sådana tankar mer regelbundet. Och någon kan ju också tycka att bön kan vara jobbigt av någon anledning. Och då tror jag att det här kan vara bra oavsett. Och en nyckel in i det. För relationen med Gud, det är ju inte tänkt att vara något som liksom lägger på dåligt samvete. Eller där måste göra massa bra grejer för att kunna komma till honom. Som de gjorde, Jesus poäng i Matteus 11. Och det är ju en inbjudan, det som faktiskt kommer fram där och som jag tycker är ganska häftigt. Det är ju att han berättar om att platsen nära Gud, det är en plats av vila. Det är liksom inte ett borde eller ett måste eller ytterligare något som vi ska bocka för en dag. Liksom. Ja, men jag måste ju ha tid med Gud eller jag måste be mer. Utan han bjuder in oss i en relation med sig. Och det som står här är att den relationen är ett tillstånd av vila. Det är ganska mycket djup i det. Jag får ju erkänna, det är ju nästan inte okej när man är pastor, men jag har inte läst Thomas Sjödins Det händer när du vilar. Och det kände jag när jag började tänka på det här. Den borde jag läsa. För det har troligtvis de flesta, eller väldigt många andra gjort. Den är ju välkänd. Och har fått betyda mycket för många. På min bucket list, helt enkelt. Men det är ju inte heller så att alltså, livet med Gud det kan ju också innehålla väldigt mycket att man gör grejer. Det finns action och det finns äventyr. Det behöver ju inte vara vilan att man bara liksom sitter still och vilar på det sättet. Utan det kan vara att man gör saker också. Men det handlar ju om vilken plats man möter livet ifrån. Ett tillstånd på något sätt av vila hos Gud samtidigt som man möter det som händer i vardagen. Ett bibelord som citeras ganska ofta när det kommer till frälsningsinbjudan. Det var väldigt kul för jag hade till och med hade tänkt dela det länge. Och sen nu alldeles innan gudstjänsten skulle jag sätta en liten post-it-lapp på det i bibeln jag skulle använda. Och så insåg jag, det sitter redan en post-it-lapp där. Jag har använt den ganska nyss. Och ett typiskt sammanhang som den används i och som jag också ofta använder den i är i samband med när man vill frälsningsinbjudan eller dela liksom att Jesus längtar efter dig. Han vill ha med dig att göra. Vill du ha med honom att göra? Och det är från Uppenbarelseboken 3:20. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Ni känner kanske igen det. Och just att det ofta blir det sammanhanget. Men det som är lite då komiskt på ett sätt är att det här bibelordet är inte alls från början skrivet till människor som inte känner Jesus. Utan det är ett brev till en församling. Så det är verkligen så här, det är ett gäng troende människor. Och det är en kallelse till omvändelse, men det är också en kallelse till att, eller en bild på att Jesus står vid dörren och bankar. Jag tänker det lite som att, hej, jag står vid dörren och bankar igen. Vill du släppa in mig igen, idag också, och leva tillsammans med mig? Och att det liksom, ja, det är en inbjudan till en fördjupning. Och att fortsätta prata i sitt hem, i sitt inre. Varje dag om det som är gott och om det som oroar och är jobbigt. Och att han vill ha med dig och mig att göra. Och för några veckor sedan så hade vi en ekumenisk ungdomsgudstjänst. Och det är ju, några av er här kan berätta vad jag hade lyckats få in i cykelförrådet. Så jag hade, i musikförrådet här så hade jag lyckats knä in en cykel. Och det var ganska många goda miner då. För jag tror, dels här, vad gör en cykel där? Men också att från halva kyrkan ser man inte ens att det finns ett rum där. Det ser ut som att det är korset typ. Men jag lyckades få fram den här cykeln. Och jag tänkte, idag finns det ingen cykel där inne. Det var lite trångt ändå. Men jag vill dela bilden, eller poängen som jag hade med den. Jag tycker nämligen att jul är en ganska bra bild. Och liknelse över livet och livet med Gud. Det är ju en massa olika ekrar. Och jag tänker att de tillsammans kan bilda liksom en helhet över våra liv. Alltså tänker att någon eker kanske står för din personlighet. Och sen är det en som är din familj. Och så är det vad du jobbar med eller vad du gör till vardags. Minnen du har, sånt som är gott. Och så sånt som kanske är lite tufft. Vänner, humor, ni hänger med. Liksom alla olika grejer. Och att det tillsammans bildar helheten av dem vi är. Och det vi lätt kan göra, eller kan hamna i, är att liksom göra Gud till ytterligare en av de här ekrarna. Att, ja, men sen har jag Gud också. Eller jag går i kyrkan också. Men sätter man honom där, då finns liksom risken att han bara blir en av alla grejer. Eller något som vi också ska typ bocka av då. Att, ja, men nu har jag gjort det liksom. Nu går jag vidare till nästa grej. Men platsen som Gud vill ha i våra liv är ju navets plats. För han vill ju ha hela våra liv. Och han vill vara med i allt. Bland våra vänner, i våra jobbsituationer, i våra minnen. Ni hänger med? Helheten. Och jag kan inte sådana grejer. Men jag tänker mig också att navet tar liksom mycket av tyngden på något sätt. Allt sammanstrålar där. Och kanske att det hade ju passat bra i alla fall om det avlastar lite här då med ekrarna. Att det finns en vila i det. Jag vet inte. Men jag tänker mig det i alla fall. Det ser lite så ut som att det är det som bär. Och det är ju liksom den funktionen Gud vill ha i våra liv. Att vara en del, ja, det som bär i våra liv. Som vi får bygga allt på. Så i grunden då, i Matteus 11, så den här vilan som omtalas, det är ju en vila från lagen. Från görande och förtjänande. Och att vilan finns i det som Jesus redan har gjort för oss. Och det får vi ta med i bön också. Att det liksom inte handlar om förtjänande eller ok, utan att det är en inbjudan att få umgås med Gud. Till en relation och till en plats som är en vila. Och jag tänker att vilan hos Gud, jag var ju lite inne på det innan med att det handlar mer om ett tillstånd eller hur man möter livet. Men att vila, det kan ju vara att luta sig tillbaka. Att ligga på sängen eller vila i soffan. Liksom. Men vila är ju också någonting som vi behöver. Och som det är liksom väldigt tydligt också i sjukvård och i forskning och sådär. Att vilan, alltså bara fysisk vila, blir inte bra. Då stagnerar ju kroppen till slut om man gör det alldeles för mycket, ligger still. Utan det man behöver är ju också att röra sig. Men man behöver en vila här inne. För själen och anden. Och då tänker jag att, men vad hjälper mig att finna vilan? Och att liksom få en frid inuti. Och kan jag göra det? Kan jag umgås med Gud på sådana sätt? Och hur ser det ut i så fall? Och för mig så handlar det ofta om, men jag känner mycket bara inre frid när jag är ute och går i skogen. Och att vara med Gud då på något sätt. Passa på. Eller när jag håller på i landet. Och jag får också väldigt mycket liksom här. Bara typ på fredagar, tisdagar. Det är fantastiskt att få liksom ha ett jobb. Där man också bara känner att man blir påfylld i relationen med Gud. Och du kanske har andra situationer. Där du känner att ja, men här blir det en inre frid. Här blir det en naturlig påfyllnad. Och sen så tänker jag också att vilan hos Gud till stor del handlar om liksom återfinns i att lägga våra liv i hans händer om och om igen. Att liksom vad som än händer, det som är jobbigt, det som är gott och allt däremellan, liksom lägga det hos honom och att leva i omvändelse och att säga Gud, din väg och inte min, hjälp mig i det här. Där får jag väldigt mycket kraft och vila just utifrån att ja, men jag kan gå, och du var ju lite inne på det innan Lalla, att ja, men, ja, man kan gå och bära någonting och så kommer man på okej, jag behöver ge det här till Gud och så plötsligt så blir det en frid i det som inte fanns innan. Och det är fantastiskt. Det är verkligen en skatt. Och predikan idag är inte jättelång och det kanske är bra med tanke på att det var lite förpredikan och sådär också. Men som ni kanske förstår så vill jag liksom krackelera. Det är verkligen en aspekt. Man kan köra med pepp, men jag kände att jag vill så här krackelera det där när det blir utifrån en plats av att ja, jag borde be mer. Och istället få liksom, ja, men jag får be. Och det är något Gud bjuder in mig till och det är inte något tungt eller jobbigt borde eller bocka för, nu har jag gjort det, utan wow, det är en plats där det någonstans får födas en vila inuti mitt i vardagens alla göranden. Och sen var det som avslut då, så vill jag nämna en lite rolig sak eller väldigt passande sak. Vi hade föräldraträff på konfan i torsdags och då var Charlotte Råvall där som är med i församlingen. Du är inte här idag va?
Nej.
Då kan hon inte korrigera mig om jag säger något fel. Jag tog en screenshot på det, eller fotade, hon hade en sån här PowerPoint. Men hon pratade om hur vi kan skapa förutsättningar för god självkänsla hos våra barn och unga. Och en sak som hon kopplade in då, det var vikten av bra motivation. Och då nämnde hon två olika. Dels så finns kontrollerande motivation. Måsten. Och det här, jo, det ska jag tillägga också, för det kanske inte alla som vet vem hon är. Men Charlotte jobbar ju som psykolog och det här var då baserat på forskning kring de här områdena då. Och då var det ett fält då, kontrollerad motivation. Och det är när det blir måste, eller jag tänker mig också borde. Och är det det som driver en till att göra saker, då finns det högre risk för bland annat sämre prestation, förlorad glädje och kreativitet, dåligt självförtroende. Och är det arbetslivet det handlar om, så är det högre risk för sjukskrivning. Och sen den andra sortens motivation, eller det som de lyfter då, som man kan drivas av, är självstyrd motivation. Jag vill. Och det då, det ledde till tvärtom. Bland annat bättre prestationer, ökad kreativitet, ökad glädje. Och som jag förstod det med det där, när det bara händer för att det liksom sprudlar över på något sätt. Och självklart så är det ju alltid en balans i livet, det vet vi alla. Man kan inte bara göra det man vill, utan ibland finns det en del måsten också. Men det var liksom att måste inte är det som väger tyngst i längden, utan att vill. Att det är det som får vara det tyngsta i långa loppet. Då mår vi bra, då blir det bra liksom. Och om man då kokar ner det till det som jag har pratat om nu, om bön, så tänker jag att det passar jättebra. För att om vi får så här då allt för mycket måste eller borde, ja, men visst kan det leda till mindre prestation. Alltså man blir inte så sugen på att be. Mindre kreativitet och förlora glädje. Och kanske inte sjukskrivning, det har jag inte hört om hittills. Men att man helt enkelt kanske inte orkar. Jag orkar inte, jag lägger ner det. Men om man då istället utgår från jag vill, jag får, så kan det ju verkligen leda till ökad kreativitet och glädje och att man gör det av bara farten. Och är det något som är viktigt för Gud, så är det ju våran fria vilja. Jag vill, inte du måste. Vi måste inte följa honom. Vi får följa honom. Vi måste inte be, men vi får be och vi inbjuds till det i relationen med honom. Det är en inbjudan till vila, till kreativitet, till glädje, till kraft. En kraftstation. Och samma där då, att man inte alltid kan gå på känslan. Ibland är det bra att välja och be. För att man vet att det är bra, även om man inte känner för det. Det är också en bra grundbult. Men ja, man kan göra det man kan för att hålla sig på villkontot mer. Och försöka att avslöja om det smyger sig in så här små onödiga, liksom, jag borde. För att, nej, men jag får, jag vill. Jag ska läsa Matteus 11, 25-30 igen. Eller 27. Ja. Allt har min far överlämnat till mig. Och ingen känner sonen utom fadern. Inte heller känner någon fadern utom sonen. Och den som sonen vill uppenbara honom för. Kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor. Så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lära mig. För jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är milt och min börda är lätt. Åh, Gud, tack för att du bjuder in oss till en relation. Tack för att du bjuder in oss till kommunikation med dig och bön. Och tack för den förunderliga aspekten i det. Att det finns en vila hos dig. Och jag ber för oss var och en att vi ska få upptäcka det. Vi pratade här innan om att nu är det inte mycket av D-vitaminet kvar liksom. Och att inte hamna i att göra dig till ytterligare en sak som vi ska släpa oss till och hinna med ungefär. Utan att du verkligen får tända vår relation med dig. Och att vi får upptäcka vad det innebär att du bjuder in till en vila och liksom möta livet utifrån det. Amen.